Gate upp och gate ner presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till IFK Norrköping.
Allsvenskan börjar lida mot sitt slut och Gate upp, gate ner podcast går in i sin sista vecka med dubbla avsnitt. Jag heter som vanligt Vincent Messenger. Med mig har jag en Pontus Hammarkvist som är hur självmordsbenägen på en skala?
Ja, jag vet inte. Jag kan inte ens lägga det på en skala, så jävla illa är efter förra matchen. Men 7 av 10.
Ja, nej, men det låter väl ändå stadigt.
Jag sa ju att jag sket i om vi förlorar, men alltså på det sättet vi gör, alltså, ja, nej, det är jobbigt. Alltså, jag är ganska nöjd och tacksam att jag inte åkte ner och frös i Degerfors i alla fall. Även om jag gärna hade sett Stora Valla, så gör jag inte det med 3 omgångar kvar, eller vad det blir, 2 omgångar kvar, och ser IFK förlora med 4-1. Nej tack, jag är tacksam och nöjd över det.
Ja, men du sa ju till mig här innan vi började spela in att du hade snackat med SLO Fredrik, och han sa att han fortfarande frös dagen efter, så att jag antar att det var ganska kallt där uppe.
Ja, jo, det var väl inte jätteskärmigt. Jag tänker om han hade vunnit kanske hade värmt lite mer, men nej. Han var väl också lite kallfrusen dagen efter. Jag misstänker att grabbarna var det som stod på plats. Jag tänker att de som springer runt på plan håller sig varma. Det vet man ju hur det funkar. Men på läktaren är det aldrig kul att sätta sig i bilen. Det tar liksom 4 timmar innan man känner sig varm i kroppen igen.
Ja, nej, jag måste säga det. När jag satt och kollade matchen hemma så fick jag väldigt dåligt samvete. Jag tyckte väldigt synd om. De filmade ett par tjejer där på läktaren som stod med Pekinghalsdukar i halvtid. Och jag bara, nej, fy fan. Alltså, så här, det kändes så. Med en säsong som ju många är besvikna på, eller som kanske har liksom i alla fall haltat ut i någon form av icke-betydelse, så kändes det där verkligen bara som
en berg-och-dalbanesäsong deluxe alltså.
Ja, men det där kändes verkligen bara som liksom körsbäret på bajsmackan ungefär. Det var verkligen nej, det var inget kul.
Nej, det var verkligen inget roligt. Men jag känner bara så här, som jag sagt tidigare, säsongen har varit över även om den tändes igång på nytt typ 3-4 gånger, eller om ens det, mycket mer säkert också. Men nu när det ändå var det var, så är det mest bara irriterande att man ska bli förnedrad på det sättet i 25 minuter. Att vi visar än en gång att vi bara kan klappa ihop som ett jävla korthus. Och det tycker jag att så här, det räckte mot Häcken, då hade man kunnat släppa det i år. Alltså någonstans, om vi hade kunnat gått efter den här säsongen och känna att så här, okej, vi följer ihop i den matchen, men då kan man någonstans släppa det. Men nu följer vi ihop som ett jävla korthus, även på en dålig gräsmatta, absolut. Men mot Degerfors borta, alltså, nej, det är inte acceptabelt. Torska mot dem borta, fine, men inte på det sättet vi gör det. Det är aldrig okej.
Nej, ni ser ju till och med på en enkel fråga bara så spinner Ponta iväg. Det har, ja, väckt känslor det här.
Jag känner verkligen att jag har gjort det ganska omedvetet. Men ja, det är mycket som ligger och kryper i kroppen just nu, skulle jag nog säga.
Vi väntar med det då tills vi faktiskt kliver in. Och vi ska ju tyvärr, jag är ledsen till alla som lyssnar, det känns som att jag har gjort det här många gånger den här säsongen. Att jag har sagt så här: ja, jag ber om ursäkt, men vi kommer behöva prata om matchen.
Ja, okej då. Jag säger inte mer än så.
Nej, men jag
är
tänker
okej,
att ja, absolut. Jag tänker att du ska få brinna av lite mer om du känner för det när vi kommer in i det segmentet.
Kan nog bli så, vi får se.
Innan vi gör det så ska vi dock pusha för unicoach.se. Unicoach är ju som ni vet svensk elitfotbolls och Unibets långsiktiga och gemensamma satsning för att utveckla framtidens svenska elitfotboll. Och är man intresserad av den svenska fotbollsutvecklingen såväl individuellt som kollektivt, så ska man följa Unicoach, för det finns ingenting man missar från den svenska ungdomsfotbollen om man hänger med i svängarna, va?
Nej, så är det. In och följ dem på Facebook och Instagram.
Jajamän. Degerfors då, där vi kan konstatera att matchen till slut spelades på Stora Valla och inte på någon konstgräsbana i varken Örebro eller Uppsala eller någon annanstans. Det måste väl ha påverkat hur den här matchen slutade, tänker jag.
Ja, men det var väl typ det enda jag var riktigt inne på, att jag kände att jag tror att vi kommer ha det tufft, och nu trodde jag väl någonstans i mitt Pekinghjärta att vi skulle kryssa. Jag var nog kanske lite mer inne på ditt spår, att vi till slut skulle kunna gå förlorande ur den här fighten, och det gör vi också. Men det jag sa då, det berodde lite på vart vi kommer lira. skulle vi åkt och lirat i Örebro, då tror jag verkligen att motivationen, och det märks väl kanske lite också hos Degerfors, att man vill vinna den här matchen och man kommer ut ganska starkt, och sen när man får med sig en straff, då är man ganska svår att ta tillbaka, och då faller vi ihop istället som det här klassiska korthuset som jag var inne på. Jag tror inte att man hade gjort det borta på en hemmamatch i Örebro. Alltså, svårt att få publik, det är kallt, de ska liksom ställa sig om och hela den biten. Vi ska ändå åka iväg, och jag menar, vi hade nog trivts mycket bättre på en konferensmatta också. Nu tänker jag inte att vi ska skylla på det, varför vi beter oss som ett gäng liksom, jag vet inte vad, hur vi spelar fotboll överhuvudtaget den här matchen de första 25. Men jag tror att definitivt att matchbilden hade sett mycket, mycket, mycket annorlunda ut.
Ja, det är klart att den hade gjort det, och man kan väl konstatera att jag tyckte planen såg dålig ut när Degerfors mötte Hammarby hemma. Den såg ju ännu sämre ut den här gången.
Ja, den var ju värdelös.
Jonathan Levi la ut ett klipp på sin Twitter där han kastade upp bollen i luften och där den liksom bara dog.
Den dog verkligen. Ja. Den studsade ingenting.
Och vi kan nog konstatera efter matchen här nu senast att om Degerfors får kvala, så kommer det kvalet inte spelas på Stora Valla. Jag har svårt att se att de ska lyckas hålla liv i det där.
Nej, jag tycker inte man borde få spela den här matchen.
Nej, men det är det jag menar. Ja. Alltså, jag har svårt att se att det blir några fler matcher där den här säsongen för Degen.
Nej, men absolut. Det har du nog rätt i. Och det ska bli intressant att se om de nu får kvala. Men får ju hålla tummarna för att de typ slipper kvala. För det kan ju inte bli kul för Helsingborg och fan. Om de nu skulle åka dit. Alltså, det är ju en skitplan rent ut sagt som har befarat, så det syns ju om vi ändå kan komma in, om jag får leda oss in på det här 1-0 målet som kommer på straff som är ganska billig, märks ju där när man försöker rensa bort bollen att den stendör ju där också. Det räcker med att kolla på det här klippet.
Så är det ju.
Ska det vara en straff?
Nej, det tycker jag väl inte. Jag tycker att den är högst tveksam. Men nej, jag tycker inte att det är straff.
Nej. Och hade inte det målet kommit, så känns det som att det hade varit en annan matchbild. Men som sagt, det är klassiska Norrköping. Eller klassiska ska jag väl inte säga, det åt dig. Men det som jag stört oss på i år, att man faller ihop och man viker ner sig. Och man gör det egentligen stort för en andra match nu på ganska kort tid. Men man gör det få stunder ändå, sett över liksom 30-40 minuter, där man verkligen har sett dåliga ut, även om man inte har släppt 4 mål.
Ja, men man kan ju inte låta bli. Det känns ju som att det har varit ett problem liksom under hela säsongen ungefär, att man återkommer, att jag har haft svårt, du vet, att analysera Pekings förluster, för att man återkommer till samma problem hela tiden. Ja. Vi landar ju liksom nu för 10:e gången den här säsongen i att diskutera bristen på pannben och att man viker ner sig.
Och hur många gånger har vi inte landat i att truppen är för tunn också? Ja. Men det är ju två stora delar efter den här säsongen som jag kommer ta med mig från 2021. Det är ju dels som du säger, ledare och liksom pannben, och att man tappar och viker ner sig. Men sen också den här oerhört tunna truppen, där den är tunn från början, men vi använder inte ens hela truppen när den är så pass tunn, för att de är för unga eller något. Ja, alltså så, ja, oerfarna.
Nej, men och sen då liksom i ett led i den truppgrejen, så pratar vi om den här vänsterkanten också liksom. Och det är alltid där vi hamnar någonstans.
Mm. Ja, det är ju inte, ja, absolut, det är en stark poäng.
Så att, nej, jag vet inte, det är väl så här same old, det är lite Groundhog Day, Peking har torskat liksom ungefär. Men skit i det. Om vi då flyttar vidare, vi pratade lite där om 1-0 målet, det ska inte vara straff, nu blir det straff, man släpper in 1-0. Oavsett så ska man ju inte ligga under med 4-0 i halvtid borta mot Degerfors.
Nej, det är inte okej.
2-0 målet, inlägg från den där vänsterkanten.
Ja, jo, tack, jag vet.
Och en ensam Lindahl står där inne. Ganska ensam, ganska kort Lindahl står där inne.
1,65 skithög ungefär.
Ja, det kändes ungefär så. Och Linus Wahlqvist och Henrik Kastegren låter honom stå mitt emellan dem. Och det är ett jättefint inlägg. Och den dimper ner där och det är en fin nick. Men det kändes lite passivt, va?
Då har vi den igen. Andra matchen i rad. Vi pratade om det även om vi gjorde en bra match mot Djurgården. Där man helt släpper igenom. Alltså där man hamnar mitt emellan, där du har en Kalle Holmberg den här gången. Och nu är det Axel Lind. Alltså, nej, det är inte okej. Det är inte okej att spelare får hamna liksom i mitt emellan och ha de stora ytorna. Det ska inte kunna uppstå i ett sånt lag som IFK Norrköping, och ett topplag som man helst ska vara i framtiden framöver i Allsvenskan.
Nej, och sen flyttar vi vidare till trean då. Och då är det Viktor Edvardsen som bryter loss.
Också. Ja, men herregud vad tur han har, men ändå att han ska få komma igenom.
Också ut mot den där vänsterkanten, där det blir Kastegren som ju kliver ut och stöter lite mot Edvardsen. Han har tur att han får med sig bollen, men hela ingripandet från både Kastegren och kanske framförallt Rask som kommer tillbaka känns så himla fladdrigt. Det känns inte som att man är liksom...
Det känns passivt.
Ja, det känns passivt, för att antingen kan ju Kastegren bara välja att stå i vägen och blockera och vänta tills Rask kommer tillbaka. Men istället blir det någon sån här halvstötaktig manöver, och så träffar den honom på hälen. Edvardsen får tillbaka den och Rask står mest och snurrar runt, känns det som, på stället, men är ju aldrig riktigt nära bollen. Bollen spelas över till Bertilsson och Linus hinner inte ut för att täcka vinkeln, men likförbannat är det ju ett oerhört vackert avslut av Johan Bertilsson.
Ja, absolut. Jo, men det kan man inte ta ifrån dem. Passivt och dåligt försvarsspel där det absolut har tur, men när är man passiv och dåliga, då kommer den som vill och har lite mer styrka och kämpa glöden verkligen ännu mer där. Alltså det låter klyschigt, men då kommer man igenom och då kommer man ha den där turen med sig i 7 fall av 10. Och den här gången så hittade rätt, och Bertilsson har en bra fot också då när han får skjuta så enkelt.
Och sen kom ju fyran, och det var alltså det här mål som när det satt så liksom började jag skratta för mig själv när jag satt och tittade på matchen och kände så här, men det är klart att en mittback ska kliva upp och smälla dit den från 35 meter. Men även där kan vi ju ställa frågor, va, kring hur liksom hur pass sugen man är på att ta den där jävla bollen, för att du ser ju tydligt Alle Fransson flyttar, gör en förflyttning till vänster för att täcka central mittfältare, öppnar då en yta för Ekeroth att gå in på.
Mm.
Ekeroth tar den ytan. Kalle Björk inser, oj, just det, jag måste följa med här. Och det är oerhört, tycker jag, vad ska man säga, geistlöst liksom i Björk, i hans sätt att försöka få tag i den där bollen.
Ja, alltså, han ska ju vara snabbare också.
Jag
såg inte den här matchen live, tack och lov, utan jag var på jobbet då, vilket jag jobbade extra. Det tackar jag verkligen det varmaste för att jag sa ja till det här. Men jag har sett den här matchen i efterhand, jag snabbspolade lite grann och ja, det är inte roligt alltså. Jag garvade själv när jag bara hörde 4-0. Det är bara så, vad fan ska vi göra liksom? Och så kollar jag på det här efteråt också, framförallt idag när jag reflekterar mer över det tillsammans med dig, att Kalle Björk inte ens hinner i fatt, och när han känner att han inte gör det, att han halvdrar lite ogejslöst där också, halvdrar lite i armarna. Kapa honom då, om du känner att du inte hinner med.
Nej, lite
ta ett gult då, vad fan, vad är problemet?
Ja, men lite så här, om du ligger under 3-0, ja. Du är arg, du är trött, ja, men ta ett faktiskt shit gult då och riv ner honom liksom, ja. Får det vara så.
Ja, och då får man lite såhär, då får man kasta med armarna lite och vara lite så här, ja, vad fan då, men då är det vad det är, och då tänder du laget någonstans lite också. Visst, vi kanske inte hade väntat 3-0 ändå, men det känns lite som att man försöker väcka gänget i alla fall, och är det någon som kan göra det då, så kanske det är en ung Karl Björk som ändå har varit och spelat mycket och gjort det bra i år.
Ja, nej, men det är
jag tycker inte det är godkänt.
Allt för många mål den här säsongen som går att knyta an till håglöshet och passivitet i försvarsspelet.
Kan ju vara nu när säsongen snart är över, när man kan börja liksom reflektera över det här inför nästa säsong, är ju faktiskt att så här, det är mycket individuella misstag och som går att slipa på. Det är inte så att vi bara har känt att vi har varit skitdåliga över 30 omgångar. Det finns ju mycket positivt att ta, man kan få ut över 90 minuter. Om du förstår det jag tänker i alla fall. Få in lite spetsspelare på det. En mycket tunnare trupp nästa år. Och kunna slipa på det här, så hoppas jag nog fan att det finns någonting att kunna ta av. För att det gör det ändå någonstans.
Det är klart att det finns. Det är frågan om de här spelarna är intelligenta nog för att klara av att spela i ett system som utkräver så mycket individuellt ansvar på varje pjäs.
Ja, jag är lite orolig också över att man inte riktigt tror på den här uppgiften. Vi har ju liksom hört spelare som har varit bärande spelare som har pratat både i NT, Aftonbladet och efter intervjuer, där man känner att så här, där man har pratat mer eller mindre om att ja, men vi lyssnar på Norling och det är intressant det han gör. Men det känns inte riktigt som att man får den här känslan över att man i truppen tror stenhårt på det, utan man gör det tränaren säger för att han har en auktoritet och att man litar på honom någonstans, men inte hela vägen alla gånger. Det är det som skrämmer mig med Rickard Norling, över att han, en bra tränare är han, men får han med sig truppen? Jag vet inte det riktigt än, Vincent.
Nej, och det som återigen står kvar på frågetecknens kontot för varje match IFK gör, där de ser liksom håglösa ut och ointresserade ut, eller ja, ointresserade, men de är inte med i matchen, de är inte med i tempot.
Nej.
Då ställer man sig ju frågan och tittar mot faktan kring att Rickard Norling aldrig har fått den här fotbollen att fungera någonstans. Mm. Varken i Brann eller framförallt i AIK så har han inte fått det att fungera. Så att, ja,
nej, och 2021 IFK Norrköping har det ju inte fungerat heller.
Nej. Så att, ja, det finns höga toppar, men dalarna har varit alldeles för många, många fler än vad topparna har varit, och de har varit alldeles för djupa. Så att det finns mycket att slipa på till nästa säsong, det kan vi konstatera.
Ja, herregud ja.
Om vi tittar på den här säsongen, så har man ju faktiskt haft alla de här matcherna som var, det har varit ett par stycken, eller ett gäng stycken, som har varit så där riktigt, alltså total katastrof, pinsamt, alltså dags för spelarna att be om ursäkt läge, du vet, lite den stilen. Alla de har skett på bortaplan.
Ja, det har de.
Är det liksom ett sammanträffande, eller är det liksom ett tecken på ett problem man har?
Det är ett tecken på problem man har, tror jag. Alltså det tycker jag någonstans. Vi har varit ganska bra på att vara starka på bortaplan, men det känns inte riktigt som att vi har kommit dit alla gånger. Det känns som att vi har varit på andra ställen, och där kanske den tunna truppen gör mycket över att man har fått resandel och att man har spelat mycket matcher. Det är många av de spelarna, vi pratar ju en ung Ishak som har spelat 29 av 29 matcher. Då är en Fransson som har gjort det också. Valkvist som har varit borta lite. Jag menar, det har väl varit tufft på något sätt, men det känns som att det speglar över att vi inte riktigt har varit på plats när man har lirat det här kanske tuffare spelschemat på bortaplan. Så det tycker jag definitivt.
Jag har ju singlat ut tre matcher här som jag tycker...
Ja, jag såg det i körschemat
som jag tycker
intressanta,
och
jag är ganska färdig med vad jag tycker också.
Ja, nej, men jag tycker spontant att de tre matcherna är de värsta insatserna IFK har gjort den här säsongen. Och det är Häcken borta, det är Varberg borta och det är Degerfors borta nu. Mm. Vilken är egentligen värst?
Alltså jag tror kanske inte att alla håller med mig riktigt vilken som är värst, men om jag ändå snabbt reflekterar över Häcken, 5-0, patetiskt dålig andra halvlek, tyckte att någonstans där är vi med första halvlek och känner att det står och väger lite grann, men ja, rasar ihop som korthus, vilket är oroväckande. Degerfors lika sov, någonstans fortfarande med, någonstans början tappar det där första målet och sen viker ihop som ett korthus, oroväckande. Men ska jag se det ändå stort sett över hela matcherna på de här, så det är Varberg som jag tycker är den vidrigaste matchen jag sett i år, för att det var dåligt sett över 90 minuter.
Ja, jag håller nog
det
faktiskt med.
Det tycker jag är riktigt jobbigt. Det är nog därför jag ser den som den sämsta matchen i år. Här är det liksom situationer och individuella misstag och liksom kollektivet under 20-30 minuter där man viker ihop sig, och det är läskigt och oroväckande, som jag har sagt här ett par gånger redan, men jag tycker ändå, spelar man dålig fotboll i 90 minuter så är det ändå Varberg som jag tar värst.
Varbergsmatchen är ju den minst pinsamma, men det är den sämsta prestationen.
Ja, på pappret ja. Men den är nog pinsamma spelmässigt, om man kollar på matcherna.
Ja, samtidigt är det inte samma vikt av liksom nedvikning totalt av pannbenet i den matchen som i de andra.
Nej, men jag vet inte om jag ändå inte håller med. Men ja, jo, absolut. Den är ju inte förnedrande på det här sättet på pappret, men jag tycker nog ändå att jag tar det hårdare när man är dålig sett över en hel match.
Ta så här då, Degerfors-matchen nu till exempel, eller Häcken-matchen. De var ju betydligt senare på året, med betydligt fler matcher under Norling och med den här taktiken under bältet. Gör inte det de värre på något vis?
Jag tycker inte att vi spelade där riktigt Varberg-matchen, så att det är därför jag har en ganska så starkt i huvudet, och så som jag minns den är att jag tycker inte ens vi försöker spela så som Rickard vill att vi ska lira, dels med formation och även med man och hela den biten. Det känns som att vi släpper efter det på ett annat sätt och inte försöker spela fotboll alls. Jag menar, nu pratar vi en dålig matta där vi kanske måste försöka lyfta lite längre, där boll även bara dör hela tiden någonstans, och försöka sätta dem bra på fötterna. Varbergsmatchen, där hade vi fortfarande en okej plan om vi ändå jämför mot Degerfors någonstans. Så att nej, jag tänker stå stark över att jag tycker att Varbergsmatchen är värst ändå.
Vet du en grej som jag stör mig på i debatten efter den här matchen?
Nej.
Eller en jävligt trött spaning som gubbar, inklusive Marcus Birro, tenderar att vara ute och svinga med på Twitter.
Jag gillar när du hittar dina trötta spaningar. Det ska du veta.
Vet du vad det är? Det är när jag har haft två lag ute på en jävla pissåker till fotbollsplan. Och någon säger, ja men båda lagen måste ju spela på samma plan.
Åh, herregud.
Det är det värsta jag vet.
Tack.
Det är väl klart som fan att ett bra fotbollslag som kan lira boll missgynnas av att lira på en potatisåker gentemot tjonggänget.
Ja.
Jag tycker inte att det är något fel att spela i kanalerna och liksom pressa över motståndarnas backlinje och försöka vinna andra bollar. Det är inget fel med det, för man måste spela efter sina resurser.
Men du såklart.
Men det är klart som fan att Degerfors var desperata för att få spela den här matchen på Stora Valla och inte på Bern Arena. På Bern Arena hade Peking kört över Degerfors. Det är jag rätt säker på.
Kört över hade vi nog inte gjort, men det hade verkligen inte sett ut så här. De hade fått kriga för sina tre poäng kontra vad de får göra nu. Men ja, jag tror också att vi hade dels av de förutsättningarna och att... man inte vill byta en plan i sista minuten hade nog gjort att IFK Norrköping troligen hade vunnit den här matchen, ja.
Okej då, kört över, överdrivet. Men förstår jag menar, ja. jag fattar
vad du menar. Jag vill bara försöka förtydliga vad du menar.
Ja, nej men jag sa det också till dig att vi hängde där strax innan du skulle till jobbet och jag kollade i matchen och då sa jag till dig, jag är ändå sugen på att lasta in en peng på Degerfors här. Ah, ja. För att jag har ju lastat in pengar på Peking tidigare och de har alltid torskat. Så då tänkte jag så här, ja men jag lastar in lite deg på Degen för jag tror att de kommer vinna. Mm. Men i värsta/bästa fall så kan jag liksom jinxa tillbaka så att Ponta inte är lika arg på mig. Så
att då kanske Peking, jag ser hellre att du gör så.
Ja, men då kanske Peking går och vinner. Alltså jag har aldrig lagt ett så säkert spel liksom. Så 4-0 i halvtid.
Du kanske aldrig ska få betta. För när du bettar på att IFK ska förlora, då förlorar vi ändå säkert. Så att du kanske bara ska skita och betta på våra lag. Det kanske kommer fram till det. Men det vet jag inte än. Så att jag tänker inte missgynna det än.
Jinx-kingen.
Ja, exakt. Nej, men jag står fast över att Varberg var det värsta i år.
Det får du allt göra. Jag tror nog att jag ändå håller med dig när jag tänker efter till syvende och sist.
Mm. Ska vi släppa den här matchen typ?
Jag tänker bara att jag ska tillägga att Kalle Björk gör ett mål också.
Ja, just
det. I slutet. Han tar ju med handen. Men den går fram till Levi som gör en fin klackass. Och Kalle Björk rullar dit 1-4. Så att det var väl någonting att glädjas åt för någon kanske. Är det
matchens enda positiva man kan ha med sig? Klacken.
Ja, men även den där dör ju bollen när den kommer ner till Björk.
Ja, där hade du fördel som du sa innan. Ja, exakt. Ja, släpper vi den nu.
Vi går vidare från Degerfors-matchen till lite silly-nyheter.
Tack.
Allsvenska IFK Värnamo, det låter jävligt konstigt att säga, känner jag.
Ja, verkligen.
De har ju blivit av med sin tränare. Han har ju gått och blivit chefscout i Malmö FF.
Mm.
Och det ska tydligen vara så att de är sugna på Kim Hellberg.
Mm. Och att intresse har funnits för Kim Hellberg har han ju erkänt i NT här i alla fall, som vi läste om. Men att det ska mycket till att han ska lämna i alla fall. Samtidigt är han ju väldigt sugen på att ta ansvaret i en klubb också.
Första huvudtränaruppdraget i Allsvenskan, det är väl inte fyskam?
Absolut inte, men Kim Hellberg ska vara kvar i IFK Norrköping. Det finns ingenting att snacka om. Han är precis klar med sin utbildning. Han är 33 år, han ska vara här ett par år till. Om han inte ska få uppdraget här då köper jag om han går vidare. Men nej, han ska vara kvar.
Vi får väl se helt enkelt vad som händer med Kim.
De får fan pynta upp IFK Värnamo då. Alltså satan vad han ska få betala.
Ja, lite synd att Peter Hunt inte är kvar. Då hade de betalat 50 miljoner plus en vidareförsäljningsklausul
på Kim Hellberg.
Ja, nej men det ryktas ju om en ny roll för Flora också. Jag vet inte riktigt, det har inte riktigt specificerats vad det är. Men det verkar onekligen, för man har pratat om målvaktstränare också. Ja. Det verkar onekligen vara grejer på gång i vinter.
Ja, men det jag fick fram, eller det jag förstod det som, så ska han vara en länk i mellan A-laget och ungdomsgängen. Jag vet inte om du läste det.
Nej, men det såg inte jag.
Det var så jag läste det fram till i NT. Säger inte 110% att det är någonting som kommer bli 100% klart, men det verkar vara att han ska vara länken mellan A-laget och ungdomarna. Att det är de som ska ta steget upp och där ska han finnas med.
Ja, då förstår jag. Ja, men då så. Det faller ju i alla fall in under någon form av liksom, vad ska man säga? Någon form av förflyttning av personal som ju verkar vara på gång liksom på alla delar av verksamheten.
Ja, så är det. Och det känns ju kanske inte som att Rickard Norling är ju den mannen som man kommer flytta på i år från ett huvudtränaruppdrag, vilket också kanske är helt riktigt med tanke på att vi plockade in honom förra året. Truppen han har haft, han har inte gjort magi med den, men han har kanske inte heller kunnat gjort magi. Han har inte fått de chanserna han har velat och kanske plocka in sina spelare på det. Men Kim Hellberg och Mattias Florén är väl kanske inte riktigt de som går ihop taktiskt sett med honom. Det var väl det enda jag var lite orolig för inför säsongen, och det känns kanske inte som att det har lirat ihop, eller?
Nej, det får återstå väl att se vad som händer om Kim Hellberg försvinner och vad som sägs kring hans samarbete med Rickard Norling. Han är ju professionell nog för att inte uttala sig någonting om det under tiden.
Givetvis. Men det är bara just det när man flyttar på Mattias Florén kanske, och Kim Hellberg som ryktas bort. Men man försöker göra förändringar. Där pratas om en Martin Falk också. Så att, ja, jag vet inte.
Vi får väl se helt enkelt. Det ryktas ju lite grejer på spelarsidan också för här laget.
Mm.
Norrmannen Thomas Tåtland som lirar i Tromsö.
Jag gillar det med Silly alltså. Det börjar må bra.
Det norska mittenlaget. Han har gjort 5 mål och 3 assist på 26 matcher i år. Som höger wingback i ett 3-5-2. Och det låter väl lovande för en 22-åring?
Absolut, det låter väldigt lovande. Elitserien är ju, ska man inte underskatta, och vi har ju plockat spelare därifrån tidigare och velat plocka spelare från där tidigare som har varit duktiga och bra. En 22 år, perfekt ålder på en häst.
Ja, och Pekings förtroende för scout Stig Torbjörnsen verkar ju inte direkt ha minskat efter Kevin Alvarez och Gurfinkel-fiaskorna, för att de ska ju ha erbjudit 6 miljoner norska i höstas, och det är ganska bra pengar för en ytterspringare från Norge.
Gud ja, nej men givetvis, jag tycker alltså så här, visst han har gjort sina floppvärmningar, inte jättekul, men vi kollar ändå på Sami Adegbenro i år till exempel. Rasmus Lauritsen, två otroliga spelare, jag missar nog den här också. Han har faktiskt gjort det ganska bra ekonomiskt sett under Jens tiden också.
Så är det ju, jag tänkte bara mer på den senaste tiden.
Ja, jo, men jag tycker inte man ska skrämmas för mycket över det senaste tiden är Sami Adegbenro, Vincent.
Jo, visst, visst.
En miljon.
Ja, ja, jo, jo. Men,
17 mål i allsvenskan.
Jo, det är väl okej.
Ja, men du måste ändå höra vad jag säger, va?
Absolut, ja. Och med den rätten så kanske IFK är sugna på att spendera lite deg på Tåtland om Torbjörnsen nu säger så.
Ja, men ska vi värva in spetsspelare, då får det vara spelare som kostar också. Ekonomin har vi förut utan att känna att så här, nu kommer vi börja blöda. Det gör vi inte.
Nej, men det är ju lite uppfriskande faktiskt att man verkar uppenbarligen vara villig att investera i alla fall. För det behövs ju, det kan vi komma fram till.
Och vi pratade om det innan, det jag känner med IFK Norrköping, även om det här uppehållet kommer vara mycket kortare. Länge sedan jag såg inför den sista matchen att ryktade spelare på ingång inför nästa säsong. Det piggar upp mig.
Ja, nej men, och vi pratade ju under början av säsongen när Ishak hade en något skakig inledning där på wingback-positionen att det behövs en ny högerspringare. Ishak behöver spela offensivt. Han ska inte spela wingback. Han ska inte spela wingback. Han ska inte spela wingback. Det behövs en ny. Nu verkar det uppenbarligen vara på väg med Thomas Tåtland in. Men Ishak har ju fått en på nytt födelse som central mittfältare, och då måste man väl utgå från att det är där han är tänkt att spela nästa säsong, om nu Tåtland kommer in.
Ja, men om Tåtland inte kommer in, så är det ju uppenbarligen sugen på en wingback. Joel Nilsson var ju rykte också där ett tag, han är väl på högerkanten också, eller jag är ute och cyklar. Ja, han är det. Ja. Så att nej, någon högerspringare kommer ju komma in där, och då kommer Ishak absolut inte skeppas, och får vi inga stora bud, vilket jag inte tror att vi får på honom, då kommer han vara kvar centralt, och där har han gjort det bra nu. Så att det känns positivt.
Härligt med lite rykten äntligen för herrlaget.
Ja, verkligen.
Om vi då går över till damlaget.
Och där har rent grejer.
Den sillin som pågår där. Ja, men Mykato är ju tillbaka i IFK Norrköping dam.
Alltså, hade vi försökt vara relevanta med damryktena här, då hade vi behövt spela in avsnitt varenda dag. Det händer ju grejer varenda minut.
Ja, Torane skjuter vilt här.
Ja,
så är det ju. Det är ju
alltså.
Det är dubbelrevolverar. Han bara kör här.
Ja, otroligt.
Nej, men verkligen. Och Mykato är tillbaka efter en sejour i Linköping. Så väljer hon att återvända till IFK Norrköping.
Hon har ju utlånat halva säsongen till IFK i år.
Jajamän. Men hon väljer att återvända permanent nu till IFK Norrköping. Och det är ju en lovande spelare, även om hon har haft lite skadeproblem här på sistone.
Ja, men 3 år. Fan, otroligt också. Vi får ju verkligen in spelare nu som vi kommer veta kommer vara ett tag. Och vill andra klubbar ha dem, ja men då får de ju betala för dem. Även om det inte är samma pengar, vet jag, i dam som här. Men kommer ju generera damverksamheten, vilket gör att vi kommer kunna värva bättre där framöver. Så att nej, uppfriskande med så pass lång tid och en spelare som har Linköping haft ögonen för.
Ja, och sen precis innan vi hoppar in i studion här, då bara brakar in 2 värvningar till här. För då är det Taylor Townsend, en striker, och Ebba Handfast, en mittback, som ansluter från seriekonkurrenten Alingsås.
Men spännande. Alingsås som jag trodde kom lite högre än vad de gjorde, men mitten av tabellen någonstans, och de har ju åldern i alla fall. Taylor verkar vara 26 år och forward också, så att det är positivt.
Ja, men det kändes spännande tycker jag. Ebba Handfast, som ju majoriteten av sin karriär har spelat central mittfältare, är ju tänkt att gå in i IFK och spela mittback. Och det säger mig att hon har ganska bra fötter för att vara en mittback. Och det kan ju vara välbehövligt om IFK har ambitioner att kanske driva sitt eget spel lite mer nästa säsong och ta nästa kliv.
Ja, men absolut. Och det känns jättepositivt att ha en... Jag älskar ju mittbackar med bra fötter, så att det hade ju varit jävligt kul att se.
Och Taylor Townsend bidrar med lite konkurrens på anfallspositionen mot Lovisa Gustafsson. Och jag reagerade på det lite, att de... Bara på beskrivningen, jag har ju inte sett Taylor Townsend spela, men på beskrivningen så låter de ju ganska lika, hon och Lovisa.
Ja, nej, men det håller jag med om. Konkurrens har väl ingen dött av, eller?
Nej, men det känns ju inte som att de kanske tänkte att spela tillsammans, vad vet jag. Telly Townsend beskrivs ju som en stark boxspelare, och hon har ju också då en bakgrund i att spela i USA, precis som Lovisa, som ju pratade om hur fysisk fotbollen var
där
borta.
Jag tyckte det var Kanada, men kanske var
det var Nordamerika. Okay. Skitsamma. Men jag för mig att det var USA, men det kan ha varit Kanada. Det är väl lite liknande fotbollskultur.
Samma sak.
Så att det känns ju som någonting som kanske behövs. För att om inte Lovisa gjorde mål i år, då gjorde ingen mål.
Nej, så är det, verkligen. Det är ju bara hon och Irma som har drämt in några snygga baljor. Men det är typ hon som verkligen har producerat mål i år.
Så att det är nog välbehövligt. Utöver det så har man ju tagit in 10 provspelare också till den här veckan, som ska prova från både Eneby och Smedby, men också från andra klubbar i Sverige, bland annat Älvsjö och runt om i landet. Bollstanäs, som ju kom tok sist, har vi någon tjej som ska upp och spela från också. Så att man har ju några på tråden.
Ja, men verkligen, det ska bli intressant. Om alla namnen räknar vi definitivt inte upp, men det ska bli intressant att se om det är någon som kan ta en plats i IFK-truppen och kanske i startelvan också, om det är så pass aktuellt.
Ja, nej, men jag såg att Torane sa att man vill ha 20 utespelare plus 2 målvakter. Så att det är bara att man räknar själv hur många som är på plats nu, och så man vill se hur många som kommer komma in.
Ja, jag vet inte exakt hur många det är, men det är väl en 5 spelare till kanske.
Något sådant.
Ja.
Du, det kom ju en annan intressant nyhet kring IFK Norrköping som klubb.
Mm.
Det är ju att man har skrivit kontrakt med Adidas de kommande 5 åren och lämnar därmed Nike efter 8 år.
Ja, det blir intressant. Nike har ju gjort det bra innan, men Adidas ska bli spännande.
Stort jävla grattis vill jag hälsa.
Ja, det är så.
Nej, jag tycker att Adidas är överlägset Nike. Jag är så besviken som Chelsea-supporter från när vi gick från Adidas till Nike. Jag tycker Nike är pest.
Av vilken anledning?
Jag tycker att de gör fula grejer.
Ja.
Helt enkelt. Och jag tycker oftast att de gör dyra grejer.
Ja, så kan det nog kanske vara. Ja,
jo. Men och sen gillar jag Adidas mer. Det är ett klassiskt märke.
Ja, där håller jag med.
Från Tyskland. Inget jänkarskit. Jag vet inte.
Nej, jag håller med om att jag gillar ju, uppskattar ju Adidas märket mer än vad jag uppskattar Nike.
Ja, men och tänk dig, fan, IFK i 3 ränder. Jag får ju lite så här throwback till de här gamla kitten från när man spelade ute i Europa, de här blåa. De här vita med blåa shorts och röda strumpor. Så det känns som med 3 ränder på axlarna. Det känns som att man kan göra, dels kan man göra riktigt snygga tröjor till nästa säsong, men det känns ju också dels som att man kanske skulle kunna göra någon schysst retrotröja, med tanke på att IFK har haft Adidas förut.
Absolut, nej, men det hade varit kul att göra något retro, och det älskar ju jag spontant. Men jag hoppas inte att man viker ner sig med borta stället, för det var jävla snyggt i år, så de får inte ändra för mycket på det här, så.
Nej, jag tycker att Nike faktiskt har skött sig ganska bra i IFK Norrköping, det måste jag säga.
Ja, det där borta stället är det snyggaste vi har haft genom tiderna.
Ja, nej, men i IFK tycker jag faktiskt att Nike har varit ganska bra. Men jag ser fram emot att se vad Adidas kan hitta på istället, helt enkelt.
Det blir ingen skit i alla fall enligt Vincent Messenger.
Nej, det vågar jag nästan lova. Men annars får ni väl sätta mitt huvud på en påle utanför parken.
Jag är beredd att gå i bräschen för dig i så fall.
Du, den här matchen, jag tänkte att vi skulle dela ut 3 stjärnor.
Men
vi steker det, va?
Ja, vi kom fram till att vi skiter i det. Så har vi inte att det blir en hårtork till kollektivet, att man får bara hem och kolla sig i spegeln och göra det bättre mot Göteborg, eller?
Ja, men vi har ju kämpat på med så många pissmatcher den här säsongen och försökt hitta 3 liksom, 3 stjärnor och liksom verkligen kämpa på. Vi känner nu, det är liksom sista bortamatchen för säsongen. Man avrundar det på det här sättet.
Det är klart vi kan hitta 3 stjärnor, men jag känner också att nej.
Nej, men då känner jag bara, vi steker det. De får fan skylla sig själva, helt enkelt.
Verkligen, verkligen.
Det sista jag vill prata om idag.
Ja.
Innan vi rundar för dagen.
Det är lite spännande nyheter kanske.
Ja, men visst är det det. Vi ska ju ha en fullspäckad dag på lördag.
Fan vad roligt det ska bli, det är inte bara matchen.
Ja, nej, och vi hoppas ju att så många av våra lyssnare som möjligt vill haka på och göra samma saker som oss. För att först ska ju vi gå på kamratmötet ju, på parken.
Mm. Och vad ska vi göra där, Vincent?
Ja, vi ska ju dela ut den här checken som ju alla ni lyssnare har varit så jävla schyssta och röstat fram IFK till en 11:e plats och därmed 650 000 spänn till IFKs ungdomar. Och nu är det så att den checken har hamnat i våra händer och vi ska dela ut den.
Fan vad spännande det ska bli.
Till lagkapten, jag antar att det blir Totte om han spelar, eller, ja, eller Limpan.
Det blir väl Totte om han lirar, och annars blir det väl Linus Wahlqvist. Jag vet inte hur tankarna är annars, men någon av dem blir det.
Nej, men på inneplan så ska vi ha lite photo opportunity och lämna över det som ni lyssnare helt enkelt har fixat. Från oss, podden, men även från er lyssnare. och från Unibet till Totte. Så det ska bli jävligt kul att få träffa honom igen.
Mm, verkligen, otroligt fin människa och uppskattat roligt och få lämna över ett sånt hedersfull check ändå som kommer till ungdomsverksamheten och 650 000 som ska till Norrköping och lämna det till lagkaptenen Kristoffer Totte Nyman. Det är ju det största man kan göra när det gäller IFK, eller? Ja, men alltså det... att lämna över det till en sån person.
Det var ja, men det får man väl ändå säga. Sen ska vi ju njuta av matchen.
Det ska vi.
Likt många hoppas jag, även om det kommer vara kallt som satan.
Vi ska sitta och frysa på någon stol där.
Så är det alltjämt IFK Göteborg som väntar och det är inte fyskam.
Det är det inte, det ska bli kul faktiskt. Det ska bli kul med ett kamratmöte och avsluta den här säsongen som är lite tråkig kanske då.
Men sen på kvällen, då är det dags för oss att svida om till finkläderna. För då vankas stjärnkvällen ju.
Ja.
Och där fick vi glada nyheter att vi ska dela ut pris på stjärnkvällen.
Mm.
Det är roligt.
Ja, verkligen, vi ska ju dela ut Player of the Year från Guggen.
Ja, exakt, vi döpte det till det korta, precisa namnet Gate upp och gate ner, Player of the Year. På grund av att det rimmade så får de bara stå ut med det helt enkelt.
Lite dåliga ordvitsar också.
Ja, nej, men vi ska dela ut både till herr och dam. Och vi har väl tänkt som så att det vore ju inte mer än rättvist, eftersom ni lyssnare är anledningen till att vi existerar, att
men vi gör det tillsammans med er.
Ja, att ni får vara med och bestämma här. Så vi kommer helt enkelt på vår Instagram här i dagarna lägga ut fyra nominerade. Så vi har nominerat fyra gubbar och gummor från herr och dam,
ja,
som ni sen får rösta på vilka ni tycker har varit bäst under den här säsongen, eller roligast, eller favoriter, eller ja, vilka kriterier ni än vill.
Ta det som ni vill, ja, exakt.
Det är lyssnarna som bestämmer och det priset kommer delas ut på stjärnkvällen till de spelarna ni väljer.
Mm, och Player of the Year är ju verkligen så pass spretligt som man bara kan tänka sig. Också perfekt för Guggen också, så som vi har funkat som podcast här i över 120 avsnitt snart, att ja, så enkelt är det. Tänk det och ta det som ni vill, helt enkelt.
Ja, nej men...
den som har gjort mest mål eller den som har varit sköna, som du nämner också.
Nej, men så håll utkik för det. Och till slut bara en stor uppmaning. Köp biljetter till matchen mot IFK Göteborg. Har ni säsongskort, gå på matchen. Det finns inget dåligt väder, va? Bara dåliga kläder, ja, som vi säger på
Söder. Fan, den där är dålig alltså.
Nej, men det
är
på med understället, på med kängorna och gå dit och kolla fotboll för sista gången den här säsongen. Det är väl en no-brainer.
Kyla ska fan inte trotsa oss, så är det bara.
Nej, och sen om ni känner att ni har genomlidit helvetets kval för att följa IFK Norrköping in i kaklet denna säsong, ja men köp er en plåt till stjärnkvällen då. Mm. Och kom dit och käka, häng lite med oss, se oss dela ut pris, se massa folk dela ut pris, se Markus Krun gå och uppträda.
My God,
ni förstår ju, det kommer ju hända grejer. Så se till att fixa er plats helt enkelt vid ett härligt bord på stjärnkvällen.
Ja, alltså 595 spänn för plåten. Den är bara, alltså den biljettpriset är värd bara Markus Krun går i sig. Då får ni käka middag på det och se oss dela ut lite priser och se IFK-spelarna på plats. Alltså, kan det bli bättre? Jag menar, Krunegård är ändå värde.
Det slog mig nu bara så här utifrån att det ska delas ut lite priser. Så här, NT ska dela ut någonting och Max Krunegård ska uppträda. Ja. Och du vet, det är lite sådär. Svenska fansredaktionen ska dela ut pris och lite sådana där grejer.
Ja.
Slog mig nu. Är vi liksom, du vet, på festivalposter sådär, man har de liksom största namnen högst upp i störst font så... Ja. Är vi det här liksom pissbandet som spelar i, du vet, tältscenen som är liksom längst ner?
Ja, men såklart. Ja, men vad tänker du själv?
Ja, jag vet inte. Jag önskar ändå hamna mitt på affischen i alla fall.
Jag vill inte hamna mitt på affischen. Jag vill väl ändå vara det här tältbandet som förhåller, som ändå får vara med och leka lite grann när det liksom passar i rätt tillfällen. För att liksom underhålla dem som även vill stå i tältet och dricka lite öl.
Nej, jag säger som The Stone.
Jag gillar fan det nästan ändå alltså.
Nej, jag säger som The Stone Roses. I wanna be adored. Jag vill bara stå på scenen och ta emot publikens jubel när jag kliver upp.
Ja, men det vill väl jag också den dagen om det skulle hända. Men jag tänker att just nu känns det bara skärmigare. Men sen när man väl, om man skulle stå där en dag och vara den första på scenen liksom, det är väl klart, för fan.
Ja, nej, men
man måste ta det för det är. Jag är ju positiv och ponta nu för din, Vincent.
Det finns,
fan vad kul det ska bli.
Det finns helt enkelt en massa kul priser som ska delas ut av människor som är betydligt mer talangfulla än oss. Det ska uppträdas av människor som är betydligt mer talangfulla än oss. Men vi kommer vara där också. Så att om ni nu
mot förmodan äta middag och dela ut pris också.
Det finns mycket att vara glad för med en biljett till stjärnkvällen. Men om ni mot förmodan tycker att vi är någon slags krydda till det, varsågod och kom. Det är väl det jag försöker säga.
Absolut, ja, gud, ja, ni är varmt välkomna.
Ja, nej men så plåt till Göteborgsmatchen, plåt till stjärnkvällen, så hörs vi helt enkelt.
Ja, hoppas vi att vi ses på plats helt enkelt. Ja. Gånger två. Puss.
Puss. Hej. Hej.
Den här podcasten presenterades av Unibet.